Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så utav de här tre personerna som polisen har lyckats få tag på, så har två blivit skjutna tidigare och en har blivit skjuten på tidigare. Det här är ju, det måste ju vara en fruktansvärt stressig tillvaro att leva i.
Ja, det måste det ju vara, tänker jag, att hela tiden gå och vara orolig för det, att man ska bli skjuten.
Ja.
Och det är ju, det blev ganska tydligt just i det här nummer ett då, när han säger att jag vill ha mina kläder och min skyddsväst som är tagen i beslag.
Ja, det man kan förstå att han väldigt gärna vill ha tillbaka den.
Mm. Vilket han nog också får. Jag vet inte, det framkommer
visst,
inte.
Men det, säkert, det är inte olagligt att äga en skyddsväst, så att det är ingenting som polisen kommer ta från honom, utan det ger dem tillbaka. Men som du säger, just den här närheten mellan norra och södra Biskopsgården borde ju bara spä på den här ångesten. Alltså det måste ju vara en ångest du lever med. Det känns ju helt knäppt att du ska riskera att bli skjuten när du kommer ut ur dörren, för att dina dödsfiender, som det ändå måste handla om, bor en kilometer bort.
Ja, visst. Alltså, och som sitter antagligen på samma spårvagn om du har varit i stan eller så. De kanske inte sitter där just då, men de tar samma spårvagn hem som du tar hem om du har varit i stan.
Ja, visst. Ja, hur man klarar, ja, jag vet inte. De här grejerna som man hittar i den skogsdungen lite längre bort blir ju i alla fall nyckeln till hur man kommer Hamad på spåren, för att polisen analyserar snabbt kläderna som finns där och elsparkcykeln också som man hittar, och får 4-5 träffar på olika personer om man plockar in allihop.
Och de har ju olika förklaringar till varför det finns DNA. Det är någon som har lånat en jacka, någon har delat ut handskar från sin arbetsplats, någon har kört elsparkcykeln, alltså.
Mm. Ja, precis, det sker en väldig rullians på grejer här. Man lånar saker av varandra på.
Det tåls också att säga att den här elsparkcykeln är ju inte en sån typ hyr-elsparkcykel, utan det är ju faktiskt en elsparkcykel som någon har köpt.
Ja, och det tåls också att säga att de här handskarna som, alltså, som hittas, det är faktiskt så att en av de här 4-5 personerna som tas in, han arbetar på något byggvaruhus, tror jag, där han har stått på något torg och delat ut handskar på löpande band till alla möjliga. Så det måste ju vara en sån jäkla röra, såklart. Men deras alibi håller ju. Det gör ju inte Hamads. För när man kommer honom på spåren så häktas han i sin frånvaro klockan 08:25 den 2 juli. Alltså tyckt. Nu ska vi se här. Vad blir det? Ett och ett halvt dygn efter att skjutningen sker.
Ja, det är ju väldigt snabb. Alltså, så fort man har fått tag på kläderna så blir det ju, det går ju väldigt snabbt i den här DNA-analysen.
Ja, och det vet vi ju sedan tidigare att det kan man ha fått vänta på väldigt länge när man skickar det till Linköping och så. Det är ytterligare det som vi är lite inne på. 40 poliser på plats inom 10 minuter. En färdig DNA-analys på ett par dagar. Det här är så prioriterat så det är löjligt. Och det ligger väl lite också i det här, som man säger, dels att det är poliser som utreder ett polismord, men också att det är så oerhört ovanligt att det sker det tredje polismordet på över 20 år i Sverige. som sagt, han häktas i sin frånvaro klockan 08.25. Och klockan 14.17 så knackar insatsstyrkan på dörren.
Ja.
Här går man ju in fullt.
Ja, det är ju dragna vapen och allting. Liksom. Mamman öppnar dörren och berättar att sonen är hemma. Och ja, det blir ganska odramatiskt på det sättet han grips.
Mm. Hamad, som sagt, polisen känner ju till honom och hans våldsamma förflutna. En av de här målsägande nu är också målsäganden i mordförsöket som mot honom. Så man vet också att Hamad har en dokumenterad mycket blodig konflikt med en av de här tre.
Yeah.
Han förhörs ju såklart, och under den första veckan då förhören som hålls där så berättar han en del om sig själv och sina omständigheter. Här sker det. Det är väldigt övergripande frågor i förhören. Men sen så när förhören liksom skiftar form till att handla mer om själva brottet, dådet, hans rörelsemönster den aktuella dagen, så ändrar han också sin taktik, kan man säga.
Ja, det säger han ju som vi har hört i många andra från det här förhör, att han, eller som vi har läst också, att det står ju bara ingen kommentar eller tystnad på alla frågor.
Det finns ju en överväldigande bevisning mot honom, som sagt, DNA-träffar både på vapen och på sakerna som har slängts, och även om ingen övervakningskamera har fångat själva skjutningen, så har man ju via alla andra kameror så sett att han är ute och rör sig i de här trakterna i samband med skjutningen. Så när han pressas på alla de här bevisen då han ska försöka förklara det, så han förnekar rakt igenom brott. Han säger att han varit i Frölunda. Det ligger en bit bort, va?
Från Biskopsgården? Ja, det är på andra sidan Göteborg, skulle man kunna säga.
Han säger att han inte har en aning om hur hans DNA har hamnat på de här sakerna man har hittat i skogen och i närheten av mordplatsen. Och att han inte har någonting med det här att göra. Han har som sagt varit på andra sidan stan.
Och andra, när jag har läst andra förundersökningar som har handlat om typ antingen Frölunda eller Biskopsgården, och de ofta frågar de ju var har det varit den kvällen, och så brukar de säga att de har varit på den andra. Alltså om det har skett någonting i Frölunda, så brukar de säga att de var borta i Biskopsgården eller på Hisingen. Och har det hänt någonting på Hisingen, så brukar de säga att de var ute i Frölunda. Alltså, för att antagligen, för att det är så pass, jag vet inte, jag har aldrig kört bil, men om man,
det går inte att ta sig så jäkla snabbt.
Nej, om man åker från Biskopsgården till Frölunda så går det väl kanske det snabbaste. Det är väl kanske närmare upp mot en timme med spårvagn.
Ja.
Alltså så. Man måste åka igenom hela stan och hålla upp.
Det som är lite speciellt med den här förundersökningen är ju också att det är inte speciellt att polisen förhör Hamads mamma. För de förhör ju egentligen alltid massa folk runt, både gärningsmän och offer. Men när man läser förhören med Hamads mamma så träffar det lite i hjärtat.
Ja, hon har ju försökt på alla möjliga sätt.
Mm.
Han kommer ju tillbaka efter den här slutna ungdomsvården.
Mm.
Och då hon berättar att när han kom till mig så kontaktade jag socialtjänsten och jag sa till dem att han är tillbaka, att det området som vi bor i inte är så bra, att jag önskar att vi flyttar härifrån eller att de hittar ett annat ställe till han. Jag sa till dem att jag kan inte hålla honom hemma när han har sommarlov. Jag ville ha en biljett så att vi kunde skicka honom till hans mormor.
Mm. Jag ville skicka honom till Somalia då.
Ja.
För att få bort honom från Biskopsgården. Och det är såklart inte en speciellt svår slutsats att dra i samband med att han precis har dömts för mordförsök och så, men mamman är också väldigt besvärad av att hon har hört av Hamad. Hamad har själv berättat att en äldre kille vars bror har blivit mördad, den äldre killen försöker få Hamad att att genomföra en hämnd på det här mordet. Och när äldre killen vill att Hamad ska göra det, för att han är under 18 år, att han inte kommer få ett speciellt långt straff om han mördar sin brors mördare då.
Mm.
Och mamman får veta det utav Hamad.
Eller inte sin brors mördare, sin kompis.
Ja, sin kompis brors mördare, precis. Ja,
precis.
Och Hamad har berättat det här för sin mamma, men i samband med det så har Hamad också lovat mamman att han inte ska göra detta. Men den mor som inte blir oroad utav ett sådant besked.
Mamman säger ju också att hon vet att Hamad håller på med drogförsäljning och att han är väldigt dåligt umgänge och att hon hela tiden har försökt få hjälp från olika myndigheter.
Mm. I samband med förhören med mamman så bekräftas ju många av sakerna som Hamad själv inte vill bekräfta. Alltså, bland annat så känner hon ju igen sin son på de här övervakningsbilderna och berättar att ja, men det där är Hamad. Vilket då ger polisen bevis för att jackan som de har hittat i skogen, att Hamad faktiskt har haft på sig den jackan under dagen.
Ja, och de frågar ju också mamman om den här jackan och hon säger att det är hans jacka.
Mm. Efter att man har förhört Hamads mamma så går man tillbaks till Hamad och förhör honom. Och det är bara ytterligare ett exempel på hur man försöker pressa honom i förhör och hur han faktiskt håller käften rakt igenom. Men vi kan läsa upp det avsnittet, tycker jag. Vill du vara förhörsledare?
Mm. Det känns ju ganska uppenbart, tycker jag, att du inte talar helt sanning, Hamad. Du ljuger om ganska många saker.
Jag ljuger inte. Varför ska jag ljuga? Jag säger bara det jag gjorde. Jag var i Frölunda. Det finns inget mer att säga.
Ja, det är ju ganska mycket som talar för att du inte var i Frölunda.
Alltså, ni får ta det som ni vill. Jag vet ingenting. Jag var i Frölunda.
Vad har du för inblandning i detta?
Jag har ingenting. Jag har inte inblandat med...
Är det någon som har sagt åt dig att göra det här brottet?
Vilket brott? Jag har ingenting att göra med det här och jag har inte begått brott.
Det här mordförsöket?
Jag har ingenting att göra med det här. Vem ska jag säga till?
Vem som ska säga till dig? Jag frågar om det är någon som har gjort det.
Nej, det finns ingen som har sagt till mig att begå brott. Jag har inte någonting i det här att göra.
Vi har pratat en hel del med din mamma.
Ja.
Hon är väldigt... Hon bryr sig väldigt mycket om dig. Hon vill hjälpa dig så att det ska gå bra för dig i livet.
Ja.
Hon berättade för oss att du har fått påtryckningar om att du ska hjälpa till att hämnas.
Nej.
Att du har fått påtryckningar från en person.
Jag fick ingen påtryckning.
Din mamma är orolig för dig.
Ja, men mamma har ingenting att göra med det här. Alltså. Jag har inte begått brott, så jag vet inte varför ni säger till mig så här. Det finns ingen som kan tvinga mig att göra någon sak.
Varför säger hon så här då?
Jag vet inte. Fråga själv.
Ja, det har vi ju gjort. Vet du vad hon svarade?
Vadå?
Varför hon säger så här? Vi har ju frågat henne varför hon säger så.
Jag vet inte.
För att det är du som har sagt det till henne.
Va? Jag har sagt det till henne så?
Mm.
Nej, det har jag inte sagt.
Hon vill bara dig väl och är orolig för dig.
Jag har inte sagt så.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han förnekar ju, alltså så.
Men jag får ändå intrycket av att han blir lite ställd.
Jo, det är klart han blir. Han vill väl veta vad mamman har sagt.
Mm.
Men samtidigt så håller han ju sin linje.
Mm. Ja, det gör han. Absolut. Hamads syster förhör sig också. Hon berättar att efter att Hamad genomförde det här mordförsöket på spårvagnen. Så fick han ju sitta inlåst på ungdomsanstalt i ett år. Och när han var inlåst så höll hon på att bli påkörd av en bil. Hon stod och väntade på en spårvagn. Och då var det den här killen från Södra Biskopsgården som satt i bilen. Och han och tillsammans med ett par andra hotade Hamads syster. En annan i bilen sa att de skulle skjuta henne. Och systern berättade det här för Hamad.
Som då blev väldigt, väldigt arg.
Det är ytterligare liksom en pusselbit i den här konflikten som pågår mellan de här två killarna. Av allt att döma så var det inte så nära att den här systern blev påkörd, utan mer att det handlade om att de skulle skrämma henne då. Men ja, det räckte ju, vi vet ju såklart hur det är i vissa kulturer när det kommer till mödrar, systrar och så vidare, brott mot dessa, hur man ska gå och försvara dessa.
Jo, det är väl klart, men samtidigt det hade man väl själv gjort mot en syster, kanske, man kanske inte hade gått och skjutit någon, men det är ju, om man är i ett sånt här i en sån här
kontext,
sån här livsstil, så då tror jag inte man backar då. Alltså backa på sånt här visar på svaghet. Liksom. Det vill man ju aldrig visa sig.
Så när Hamad kommer ut så har han en
han har ju ett motiv.
Han har ett motiv. Precis, han har ett motiv att ge sig efter den här personen.
Och om det inte var för att han inte lyckades första gången när han stack ett kniv i halsen på honom, så har det ju ännu mer motiv nu när den här personen har kommit tillbaka och hotat systern.
Det är ju precis den grejen också. Man ser ju hur han trappar upp sitt eget våldsanvändande också. Att nu så är han 17 år och har, när han var 15 år så har han tillgång till en kniv. Det kan jag liksom köpa att folk har. Men när han är 17 år så har han tillgång till en halvautomatisk kulsprutepistol från Jugoslavien.
Ja, visst.
Och skjuter på folk som har blivit skjutna tidigare. Så att han är ju, tänk dig själv som 17-åring, vad gjorde du då? Liksom? Att alltså, den här typen av våld och den här typen av normalisering för väldigt, väldigt grova våldskonflikter har ju verkligen krypit ner i åldrarna. Det här är en superaktuell diskussion på politiskt också, där man vill ta bort ungdomsrabatten och såna här saker för grova brott.
Ja.
Och det är såklart i kölvattnet utav såna här grova våldsbrott, där poliser, där barn blir skjutna eller sprängda i luften utav handgranater och så vidare.
Ja.
Det ska sägas att den här skjutningen fick ju maximalt maximal otur också. Så Andreas var ju för det första inte måltavla. För det andra så han träffas av ett skott. Och det skottet träffar honom i halsen.
Ja, det är direkt dödande.
Det är direkt dödande. Han finns ju det här dödsbeviset, eller de journalanteckningar som kommer in till Sahlgrenska universitetssjukhuset där han körs. Så ser man att han har ett skottsår sidan av halsen. Det är ungefär 0,5 cm stort i anslutning. När han kommer in till sjukhuset så pågår hjärt- och lungräddning vid ankomsten. Han har uppskattningsvis över en liter blod i sin högra lunga.
Precis.
Han blöder invärtes. Skottskadan har gått på halsens framsida och sen neråt bakåt, svagt till vänster, ser man den här skottkanalen som har gått vidare med skador på sköldkörteln, vänstra halspulsådern, den stora kroppspulsådern, vänstra lungsäcken och lungan då med en liter blod i. Och sen så hittar de kulan, den sitter kvar i bakre bröstkorgsväggen.
Den här kulan har ju liksom snurrat runt i kroppen.
Ja, och orsakat en väldigt stor skada både på två stycken pulsådrar då, både halspulsådern och den stora kroppspulsådern.
Ja, han konstateras ju avliden när han kommer till akuten.
Ja,
Eller på akutmottagningen konstaterat att han avliden. Han är ju inte avliden, så tror du. De håller på med hjärt- och lungräddning hela vägen in.
Man kan också läsa i förhör hur polisen, alltså hans vänner och sådär, när de får veta att han faktiskt har avlidit, hur de försöker förhålla sig gentemot Andreas sambo som är gravid.
Ja.
Hur hon ringer till Andreas poliskollegor och frågar vad det är som har hänt och så. De kan ju inte lämna ett dödsbud över telefon.
Nej, det är väl egentligen bara läkaren som får göra det.
Ja, eller polisen kan ju lämna dödsbud också till anhöriga att de åker hem till någon, så, men det sker ju vid ett personligt möte. Hans kollegor som känner honom och sådär, de kollapsar ju inne på stationen bland annat och sådär, och någon vet inte riktigt hur han ska hantera sin blandning av ilska och sorg och blir lite liksom utåtagerande och börjar slå på sin bil och sådana saker.
Ja. Det är jävligt hemskt.
Mm.
Det är jäkligt hemskt att det sker när han är i tjänsten. Och det kan ju väl vara bra att det får sånt stort mediauppbåd också på något sätt. Men man måste ju också tänka att det rättfärdigar inte det på något sätt, men det är ju också väldigt ofta som det inte blir sånt här stort mediauppbåd när det är 17-åringar och viskoskador som blir skjutna.
Mm. En intressant del i den här förundersökningen är också de journalutdrag som finns från socialen som rör Hamad. Ja. Här får man nästan som en liten downward spiral, heter det på engelska. Alltså hur,
nedåtgående spiral heter det på svenska.
Nedåtgående spiral, alltså hur det blir allvarligare och allvarligare situationen kring Hamad.
Ja, verkligen.
Jag har en notering där från den 4 mars 2021.
Det är ju inte jättelångt innan det här sker. Ja.
Nej, knappt 4 månader. Ja. Då har Hamads mamma ett möte med socialtjänsten där de diskuterar boende vid ett eventuellt familjehem. Det verkar vara svårt att hitta. I den här journalen så uttrycker man att han under inga omständigheter borde åka hem till Göteborg. Han är fortfarande placerad där då.
Ja.
Och mamman diskuterar det här med socialsekreterare då.
Och då har man ju till och med skrivit det i journalen.
Mm.
Under inga omständigheter ska han tillbaka till Göteborg.
Mm. Däremot så så kommer nästa anteckning. Det är från den 21 maj samma år. Och då är vi alltså drygt en månad och en och en halv vecka.
Då är han ju hos en sån sjufamiljehem.
Mm. Socialtjänsten skriver där att man bedömer att Hamad far illa i sin nuvarande situation och att han befäster en psykosocial problematik. Det bedöms som mycket hög att han inte får rätt stöd. Hamad bedöms ha ett fortsatt behov av vård utanför det egna hemmet. Och han är då placerad i ett jourfamiljhem som ligger i Västerås. Så ganska långt från Göteborg. Men sen bara tre dagar senare så är nästa anteckning.
Hamad lämnar jourfamiljhemmet och avbryter själv sin placering. Det kan man visst göra.
Mm.
Mamman uttrycker då en tydlig oro i flera samtal och möten med socialtjänsten. Här ser man ju igen att mamman är väldigt mycket på socialtjänsten. Hon vet ju inte egentligen vad hon ska göra själv. Hon kan ju inte göra så mycket. Jag tänker som förälder, hur mycket kan man göra när du har en 17-årig pojke som kommer, oavsett vad du gör, även om du skulle låsa in och så kommer de fan hitta vägar att ta sig ut.
Ja, visst.
Alltså så.
Mm. 10 dagar senare, där den 4 juni, och då pratar vi alltså ungefär 4 veckor innan skjutningen, så uttrycker mamman återigen stor oro för Hamad. Hon säger i samtal med socialtjänsten att hon är orolig för att han ska bli mördad själv eller för att han ska användas för att hämnas tidigare skjutningar i området. Alltså att man ska använda honom på morduppdrag, säger mamman. i telefonsamtal till journalen. Enligt journalen.
Ja.
Mamman säger där, som vi har pratat om tidigare, att äldre killar i området där de bor vill att Hamad ska hjälpa dem att hämnas ett mord. Och mamman säger också att Hamad har fått till sig att eftersom han är under 18 år så kommer han inte få något längre straff. Så det stärker ju också de här delarna där mamman berättar att den här uppgiften kom från Hamad själv. För att i samma stund som mamman får veta det så ringer hon socialtjänsten.
Ja, ja, visst.
Och säger att det här är väldigt allvarligt, ni måste hjälpa till med det.
Ja.
Om det är det som Hamad har gjort, alltså försökt hämnas det här mordet, det vet man ju inte.
Nej.
Vi vet ingenting om de här tre personerna har dödat den här kompisens bror.
Nej,
precis. Det är ingen som är dömd där för något mord.
Nej.
Men,
det tål inte att sägas. Men det är ju oftast i den här undervärlden så handskas man ju med konflikterna själv. Man blandar inte in rättsväsendet, såklart.
Nej. Nej, visst är det så. Någonting som såklart slår mig genom den här förundersökningen är att Hamads pappa är frånvarande.
Ja. Och det är ganska vanligt. Alltså, ja. Väldigt vanligt med de här pojkarna som begår såna här brott. För att det är ju nästan uteslutande pojkar.
Ja.
Att det inte finns en fadersgestalt i hemmet.
Mm. Visst är det så.
Och, eller om den finns så är den väldigt dålig.
Mm. Tidigare i kväll så spelade vi in ett annat avsnitt som vi släppte för en vecka sedan ungefär. Det gällde då det här fallet med Elin-fallet, en kvinna i Hör som blev mördad efter en kväll tillsammans med en manlig bekant. Där hade det också kommit en dom. Det har det gjort i det här fallet också. Vi brukar vara lite snabbare, men nu så har det varit sjukdom och stora påfrestningar i form av skolarbete och sådana saker för din del.
Ja, precis.
Men här har det kommit en dom också i det här fallet. Och Hamad är 17 år gammal, men...
Han döms ändå till fängelse.
Mm.
Han döms till fängelse i 8 år, och det är på grund av åldern. Han döms ju till mord, eller döms för mord,
säger man. Tingsrätten där skriver att i det här fallet är omständigheterna så försvårande att mordet i sig skulle ge livstidsfängelse för en vuxen person, och därtill kommer mordförsöket, alltså att han var ute efter andra. Sluten ungdomsvård är då inte tillräckligt ingripande, alltså det som är standard när någon är under 18 år som begår ett brott, utan påföljden ska bestämmas till fängelse, skriver man. Det här kan vi jämföra med mordet på T-centralen till exempel.
Ja, just det.
Pratar om. Också en 17-åring som knivhögg en precis. Annan.
Dömdes som också till, blev dömd till fängelse.
I 6 år, va?
Ja.
Okay. Det
som jag är lite fundersam över är, nu är de i 17, de ska fylla 18, eller kanske, jag vet inte exakt hur det har varit här, men de är i alla fall på väg till 18, de har ju fyllt 17. Hur skulle du kunna se ut om de var 16 år gamla?
Mm. Ja, det hade säkert blivit ytterligare lite rabatt, eller vad man ska säga. Men förmodligen också ett fängelsestraff. Det tror jag.
Om man är 15.
Mm, där börjar vi prata.
Ja, det är...
Jag ska säga att han hade född 2004, så att han fyller 18 först i år.
Ja.
Så att han hade faktiskt inte precis nyss, men relativt nyligen fyllt 17 år när han genomför den här skjutningen. Och sållar sig då till en av ganska få människor som har mördat en polis i Sverige. Ja, vad ska man säga om detta? Om denna konflikt som fortsätter skörda oskyldiga offer? Finns det någon ljusning för sådana här typer av konflikter?
Ja, det tror jag, men jag tror inte att det finns en ljusning i de snabba förändringarna som folk vill ha.
Nej.
Jag tror och det här är intressant, men jag tror att man måste satsa mer på de här områdena i alltså på alla plan. Man skriker ju oftast väldigt mycket om att vi måste ha mer poliser, vi måste sätta in jättemycket resurser i de här områdena och vi ska liksom ha någon slags ständig polisnärvaro där. Mm. Och nu har man ju börjat prata i Sverige om att införa eller möjligheten att införa visitationszoner och sånt som man har i Danmark till exempel. Mm. Men det har ju visat sig att de inte är så jätte, alltså det händer ju ändå grejer.
Mm.
Även om man har visitationszoner. Och problem, och just där blir det mer problematik med att man visiterar fel människor. Alltså så.
Mm.
Man kan visitera vem man vill. Så det kanske inte är det svaret. Det stora svaret kanske är att man behöver lägga ner mer tid på, eller mer pengar på, ja, jag vet inte, skolgång, sociala insatser. Vi har ju till exempel en jättestor förespråkare för det som gjorde ett jättebra sommarprat, Nicolas Lunaba, som i Malmö, som håller på med och hela tiden försöker snacka om det istället, typ att det är väl kanske där vi snarare måste, man måste skapa en trygghet först.
Mm.
Och ett ställe där tonåringar kan se andra alternativ än att liksom än att gå de här vägarna.
Mm. Ja, det är just det här att man ärver en konflikt på det här sättet, att det bara fortsätter, att det spinner vidare till nya generationers gänganslutna och gängkriminella. Det är det som det är ganska unikt i det här fallet.
Det är ju för att de är proffs på att rekrytera unga pojkar.
Mm.
Alltså de här som i det här fallet med Hamad, när börjar han sin kriminella bana? Ja, det är ju i princip i början av högstadiet.
Mm.
Vad är man då? 13-14 år gammal?
Ja, just. Ja, det är tufft. Man måste fånga upp dem innan dess. Det här tyckte jag var ett väldigt intressant fall att läsa. Just för att det ger så mycket information kring gängkonflikten i Göteborg. Det finns ju såklart massor mer att läsa om detta. Och mycket information samlat på bland annat Flashback, men också i alla dessa oändliga förundersökningar kring de olika morden. Så det är faktiskt en hel del som har gått till åtal där.
Mm.
Men med detta sagt så är det dags att runda av dagens avsnitt om polismordet i Göteborg. Tyckte man att det här var intressant eller att det vi pratar om är intressant, eller man kanske vill ställa frågor eller göra sin röst hörd på olika sätt, så kan man göra det på massa olika sätt.
Ja, man kan gå in på Facebook eller Instagram eller
man kan mejla oss också.
Mail kan man också göra. Mm. Då finns vi på förundersökningspodden. I alla fall om man söker på det så kommer man ju till både Facebook och Instagram och också mailen till slut.
Ja, det gör man. Vi får tacka så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Det här var förundersökningspodden med Dag och Acke.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.